var kristen men ändå menade sig ha följt utvecklingen i kyrka och kristenhet i Sverige under sitt liv. Fälla följande mycket tankeväckande, och om det är sann, en mycket tragisk kommentar om den förändring av vår gudsbild som han menade hade ägt rum. Han sa så här: förr så var Gud helig, men nu är han bestämt trevlig i era sammanhang. Är det sant att vår Gud har förvandlats från en helig Gud till en trevlig Gud? I så fall är det inte så underligt att en verklig tillbedjan blivit mera sällsynt i Guds församling. Jag anar att det finns ett samband här. Det är endast en helig Gud som kan uppfordra oss till tillbedjan, inte en trevlig Gud. Och jag är rädd för att det har gått inflation i förkunnelsen om Guds kärlek, så att Gud liksom har blivit så människotillvänd och så uddlös och snäll och oförargelig. Han är en ganska schysst Gud som ställer upp. Hans jobb är ju att tycka om oss i alla väder och ha överseende med det mesta som vi tar oss för med. En del talar till och med om Gud som en skön polare, som en kompis. Och då är det inte konstigt om tillbedjans konst har försvunnit. Man tillbeder ju inte sin kompis. Vi lever i en tid då man förlorat känslan för det heliga. Och jag menar att det är oerhört allvarligt och en svår förlust, för det har faktiskt med det mänskliga livets värdighet att göra, och det har med hela grunden för vår moraliska förpliktelse att göra. Det har med vår högsta kallelse som människor att göra, nämligen kallelsen att vara heliga liksom Gud är helig. Men hur ska vi kunna vara heliga om inte ens Gud är helig längre? Vi kan på sin höjd vara trevliga möjligen. Vikten av Guds helighet framgår med stor skärpa i just den bön som Jesus lärde sina lärjungar att bedja. Inte för att de alltid skulle bedja exakt den bönen, men för att de skulle lära sig ett mönster för hur vi bör närma oss Gud. Den första bönefrasen i bönen lyder nämligen: helgat var det ditt namn. Efter den underbara introduktionen: Fader vår som är i himmelen, och som vi talade om förra gången, så börjar alltså bönen med att handla om Gud, om Guds ära, om hans rikes angelägenheter, för att sedan övergå till människans behov. Vi talade förra gången om detta fantastiska att vi genom Jesus Kristus har rätt att närma oss vår himmelske, eller vår Gud, som en himmelsk fader som redan på förhand vet vad vi behöver och som är välvilligt inställd till oss. Men innan vi kommer fram med våra egna personliga behov, så visar alltså Jesus i denna bön på att vi liksom bör stanna upp och ytterligare betänka vem det är vi talar med. Stanna upp för att tillbedja honom och upphöja honom och söka hans ära. Han är vår fader som är i himmelen. Han sitter på universums tron i stor makt och härlighet. Och vi bara inte kan närma oss honom hur som helst. Vi stannar upp och vi känner behov av att uttrycka oss på ett passande sätt, av att prisa honom för hans majestät och ära. Och vi faller liksom ner och utropar det enda passande: helgat var det ditt namn, o Gud. Det känns så rätt och så riktigt, även om vi kanske inte fullt förstår innebörden i de orden, varför vi idag ska titta lite närmare just på det. Helighetsbegreppet har sitt ursprung i Gud. Det sätt på vilket vi uppfattar Guds helighet påverkar egentligen varje aspekt på vårt liv, inte bara vårt böneliv. En rätt förståelse av Guds helighet är nödvändig för en riktig tillbedjan. Ingen strävan efter helgelse är möjlig om vi först inte har förstått att Gud är helig. Ingen andlig tillväxt är möjlig. Ingen sann lydnad för Gud. Vår uppfattning av Guds helighet bestämmer vår livskvalitet som kristna. Verbet helga som här används, det var vanligt redan i Gamla testamentet. Och grundbetydelsen av ordet betyder dela, särskilja, separera. I profant bruk kunde man till och med säga när man hade gift sig att man hade helgat en fru åt sig. Och då menade man att man hade utvalt en fru, en kvinna, avskilt henne för sig själv som hustru och gift sig med henne. Och det som i Gamla testamentet kallas för heligt, det är alltså någonting som har avskilts från det profana för att tjäna särskilda, heliga och av Gud bestämda syften. Till exempel den sjunde dagen avskildes för att vara en Herrens vilodag, en sabbatsdag. Liksom föremålen i tabernaklet avskildes, helgades för särskilda ändamål. Och när Gud kallas helig så betyder det alltså att han är upphöjd. Han är avskild från allt annat. Han är unik, han är enastående i sitt slag. När saker och platser och personer kallas för heliga, folket, det heliga folket, den heliga arken, förbundet, sabbaten och så vidare, så betyder det inte att dessa saker är heliga i sig själva. För endast Gud är helig i sig själv. Om någonting kallas för heligt så är det för att Gud först liksom har helgat detta. Det har helgats av Gud, alltså är det heligt. Helighet innefattar renhet och moralisk, etisk fullkomlighet, men någonting mer än det. Det som har blivit helgat av Gud har blivit renat av Gud för att kunna användas i rena och upphöjda syften i enlighet med Guds väsen. Men som jag sa, renhet täcker inte in vad helighet är, lika lite som fysisk hälsa bara är avsaknaden av sjukdomssymptom. Det finns lika som en energi i det heliga, en energi i heligheten som saknas i det enbart rena. När vi talar om Guds helighet så talar vi inte bara om en av Guds egenskaper, utan Guds helighet utgör liksom Guds väsen och blir nästan identisk med Guds gudomlighet, med hans gudomliga natur. Så att vi kan säga att helighet, det är vad som framför allt kännetecknar och karaktäriserar Gud. Guds helighet inkluderar alla andra Guds egenskaper. Gud är helig i alla sina egenskaper. Guds kärlek är därför inte vilken kärlek som helst. Gud älskar inte allt. Därför att Guds kärlek är en helig kärlek. Och han älskar endast det som är rätt och rent och sant och upphöjt. Gud är helig i sin kärlek. Guds rättfärdighet är en helig rättfärdighet. Guds vishet är en helig vishet. Och så vidare. Och Guds helighet är liksom det som ger glansen åt varje annat attribut hos Gud. Det är det som ger skönheten åt Guds väsen. Det är det som gör Gud till Gud. Och därför finns det ingen som kan ställas jämte Gud. Vid vem vill ni då likna mig, säger Herren, så att jag skulle vara så som han, säger den helige. I sin lovsångsbön utropar Hanna: ingen är helig så som Gud, ty det finns ingen förutom dig. Och genom profeten Hosea säger Herren: jag är Gud och inte en människa, helig är jag bland er. Bibelns författare hade en oerhörd vördnad och respekt för Gud och hans helighet. Och därmed också en motsvarande avsky, bävan och vämjelse för synden, som egentligen är ett uppror emot Guds heliga majestät. Vetskapen om Guds helighet var liksom drivkraften bakom profeternas tjänst. Den otacka tjänsten, när de otacksamma tjänsten, när de måste gå till ett folk som hade förtrampat Guds helighet och vanärat en helig Gud. Profeterna visste att den rene, helige guden inte kunde uthärda i längden att se på folkets synd och att ha fördrag med att man ständigt lånade sig till det orena. Och därför steg de fram på scenen och riktade allvarliga förmaningar till folket: ty Gud är helig, hur vågar ni fortsätta på denna väg? Och profeten Jesajas syn, som vi har läst om redan, när han ser Guds helighet och Gud på sin helighetstron, det gjorde ett sånt oerhört intryck på profeten Jesaja att det blev normgivande för hela hans liv och hela hans långa tjänst som profet i Israel. Och i sina budskap så hänvisar han ofta till Gud som Israels helige. En rätt uppfattning om vem Gud är, det är grunden och villkoret för tjänsten som profet och för en rätt tillbedjan i Guds församling. Men upplevelsen av Guds helighet, det ledde också, som vi såg hos Jesaja, till en rätt uppfattning av honom själv. Plötsligt blev han pinsamt medveten om sin egen orenhet och folkets orenhet, och han trodde att han måste förgås. Men som vi också läste, Jesaja fick motta rening, en rening som kom från Guds altare, en rening till sina läppar. Han hade talat orena ord, och reningen har sin grund i Kristi försoning. Och genom denna rening så har också vi blivit skickliga att tjäna en helig Gud. Hela Jesajas liv blev liksom präglat av vetskapen om en helig Gud. Och det är också Jesaja, som ingen annan, som har kunnat teckna för oss budskapet om den oförliknelige guden. Jesaja bokens 40:41 kapitel, som tillhör en av världslitteraturens mest högstående alster. Tänk att det är en lovsång till Guds helighet. Och vi behöver denna upplevelse av Guds helighet för att bli sanna tillbedjare. Vi behöver bli tillintetgjorda egentligen, som Jesaja en gång, eller som Hesekiel när han är borta i Babel vid strömmen Kebar fick se den mäktiga synen, som man inte fann mänskliga ord att beskriva, utan hela tiden fick säga: jag såg något som liknade det, som liknade det, som såg ut att vara Herrens härlighet. Och när han avslutar sin beskrivning av honom som satt på tronen, Guds härlighetstron, så säger han att när jag såg det, då föll jag ned på mitt ansikte och jag hörde rösten av en som talade. Eller när aposteln Johannes på Patmos fick skåda den förhärligade Kristus, konungen, och hans ansikte, säger han, var så som solen när den skiner i all sin glans. Och när jag såg honom, säger Johannes, då föll jag ned så som död för hans fötter. Och så kallar vi Gud för han där uppe. Jag tror ändå att människan har blandade känslor inför det heliga. Å ena sidan känner vi denna bävan och denna förkrosselse som vi bör känna. Ja, fruktan. Men å andra sidan så är vi också attraherade av Guds helighet. Just därför tror jag att det har med vårt ursprung hos Gud att göra. Samtidigt som vi i egenskap av syndare vill springa bort ifrån en helig Gud, därför att vi känner att vi inte kan bestå inför hans heliga väsen och hans renhet, så är det samtidigt ändå någonting som liksom drar oss till Guds helighet. Vi kan inte leva med den, men samtidigt vi kan inte leva utan den. Vi längtar efter den därför att vi vet att vi egentligen hör hemma hos Gud. Vi hör hemma i Guds skönhetsväsen. Och det är endast när vi genom Jesus Kristus blivit återbördade till Gud den evige som vi känner att vi är hemma igen. Hemma i Guds skönhet. Kyrkofadern Augustinus på 400-talet beklagade att han så sent i sitt liv hade kommit att älska den helige Gud. Och han skrev: allt för sent har jag älskat dig, o skönhet, så uråldrig men ändå så ny. Allt för sent har jag älskat dig. Du ser, Guds skönhetsväsen, det motsvarar människans längtan och förväntningar på det vackra och det rena som hon egentligen vet finns, eller hoppas ska finnas. Och det är därför som Guds helighet, när vi börjar få grepp om den, gör sådant intryck på oss som människor. Hon fylls av förundran, av djup vördnad, av tillbedjan, av lovsång, men också av fruktan. För hon känner att liksom Gud är helig, borde ju hon också vara helig och vacker i den bemärkelsen. För till detta var vi en gång bestämda när vi skapades till Guds avbild och kröntes med hans härlighet. Och det är denna längtan efter Guds helighet som ska bli manifesterad när vi beder med iver och tyngd: helgat var det ditt namn, eller låt ditt namn bli helgat, o Gud. Och det betyder att vi vill se Guds namn aktat på ett sådant sätt som motsvarar allt vad det namnet står för. Och Guds namn, det står för allt vad Gud är. För hans person, för hans väsen och för alla hans egenskaper. Psalm 9 och 11 säger: må det som känner ditt namn förtrösta på dig. Att känna Guds namn, det betyder att veta om hurudan Gud är. Och de som vet hur Gud är, de förtröstar på honom. Och när vi beder helgat var det ditt namn, så betyder det att vi vill att Guds namn ska bli behandlat annorlunda än alla andra namn. Att Gud ska bli given en absolut unik ställning i människosläktet. Vi vill att Guds helighet ska bli uppenbarad och att Gud ska bli förhärligad. Att alla ska inse Guds storhet. Att hans väsen, hans natur, hans egenskaper ska bli uppenbarade, så att alla inte kan annat än prisa honom. Och därför fortsätter ju också den här bönen helt logiskt med att bedja om att Guds rike ska komma, att Guds vilja ska bli skedd på jorden så som i himlen. För om det sker, så blir Guds namn helgat och ärat och upphöjt. Då kommer alla att förstå att Gud är Gud. Men det betyder också att du och jag faktiskt kan helga Guds namn genom att låta Guds vilja ske i våra liv här och nu. Detta är inte bara en bön, mina vänner, utan när vi lyder Gud så helgar vi hans namn och ärar honom och låter vår omgivning förstå att den Gud vi tror på är en helig Gud som hatar det orätta, och därför lånar vi oss inte till det orätta eller till synden. Vi gör Gud helig genom att leva rättfärdigt. Å andra sidan så vanhelgar vi Gud genom att leva orättfärdigt eller i olydnad. Bönen helgat var det ditt namn får aldrig vara bara en bön som vi beder i högtidliga sammanhang. För om vi verkligen menar vad vi beder, måste det få omedelbara konsekvenser i våra egna liv och livsstil. Därför att vi vill att Guds namn ska bli helgat, må det åtminstone ske då genom mitt liv. Vi ska snart gå att fira Herrens måltid, och får jag redan nu påminna om detta oerhörda budskap som nattvarden förkunnar. Genom Kristi blod har det blivit möjligt för dig och mig som dödliga, syndiga människor att komma nära en helig Gud. Och Gud har i Kristus inte bara förlåtit oss våra synder och förklarat oss för rättfärdiga och rena i sina egna ögon, utan han har dessutom gjort oss heliga i Kristus. Han har helgat oss, det vill säga han har avskilt oss från synden, från det orena, och ingjutit i oss någonting av sin egen härlighet och helighet. Och eftersom vi fått denna heliga ställning i Kristus, så förväntar han sig också att vi ska vara heliga i praktiken. Det vill säga leva ett liv som överensstämmer med hans heliga väsen. Och ingen högre kallelse kan nå oss än den som lyder: var heliga, ty jag är helig, säger Herren. Och när Paulus uppmanar till helighet i 1 Thessalonikerbrevet 4, så gör han det i ett sammanhang där han talar om Kristi nära tillkommelse. Och det har fått mig att tänka på Oskar Julin igen. Det var en gammal sjöman som tillhörde församlingarna nu hemma hos Herren sedan många år. Bodde borta på Älvsborgsgatan i en liten lägenhet på ett rum och kök. Han hade inte många som besökte honom, men när man någon gång kom så kunde man inte annat än frapperas av den fantastiska ordning och reda han hade i sin lilla lägenhet. Det var så pyntat och fint och rent och städat att jag vid ett tillfälle inte kunde låta bli att fråga Oskar: hör du, hur kommer det sig att du alltid har så städat och fint? Och hans omedelbara svar kom: jo, jag vill att det ska vara fint om någon skulle komma. Om någon skulle komma. Och om någon mot förmodan skulle råka komma, så ville alltså Oskar att den personen skulle känna sig välkommen. Oskar ansåg varje tänkbar gäst värdig denna beredskap från hans sida. Det här skulle vara den kristna människans attityd. Vetskapen om Herrens ankomst skulle få oss att vilja leva ett rent och heligt liv, inte av rädsla, utan därför att vi anser honom värd att känna sig välkommen när helst han kommer. Och när Petrus talar om den yttersta dagen när himmel och jord ska förgås, så säger han: när nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Och jag ryggade till igår när jag läste orden igen. Kan vi till och med vår heliga livsstil, om vi för en sådan, påskynda Herrens ankomst? I varje fall hör det ihop med Herrens bön: helgat var det ditt rike, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Vi behöver gripas av Guds helighet och Guds storhet, så att vi med tyngd kan bedja orden: helgat var det ditt namn, söka Guds ära. Och som jag sagt idag, så är tillbedjan beroende av vår uppfattning om vem Gud är. Den som vårdslöst kallar honom för han där uppe kan aldrig tillbedja. Vi måste gripas av respekt, av vördnad, av beundran. Vi måste fängslas av hans helighet, fascineras av hans moraliska renhet, upphöjdhet, rättfärdighet, gripas av hans kärlek och barmhärtighet. Och om vi älskar honom, så kan vi ändå tillbedja den store Gud med glädje. Är det inte fantastiskt? Men det kan också vara så att när vårt hjärta söker Gud i stilla tillbedjan, så kan det hända att vi inte ens finner ord för vår bön. Och ändå vill jag säga så här, att de stunderna kan faktiskt vara stunder när du beder dina största böner. Du saknar ord, men du uppehåller dig i en ordlös tillbedjan, stum inför hans eviga härlighetsväsen. Att vi kunde drabbas av detta. Vet du att Luther som nybliven präst, när han skulle leda sin första nattvardsmässa, hans föräldrar var på plats, släkten där, detta var en högtidlig stund. Men när han går fram till altaret för att bedja över brödet och vinet, så händer det någonting. Martin Luther blir helt stum. Han får inte fram ett ord. Han står där som förstelnad. Tårfyllda ögon och svetten börjar lacka i hans panna. Och det blev pinsamt tyst. Han orkar inte fortsätta. Han får gå och sätta sig. Ett stort fiasko i familjens ögon. Men när Luther sedan förklarar vad som hände den där stunden vid altaret, så skriver han följande: på vilket sätt skulle jag tilltala ett sådant majestät när ju människan borde bäva redan inför en jordisk furste. Vem är jag att jag skulle lyfta upp mina ögon och händer till ett sådant majestät? Änglarna omger honom och hela jorden bävar vid hans minsta vink. Ska då jag, stackars liten pygmé, säga till honom: jag vill ha det, ge mig det, jag beder om det. Jag som är stoft och aska och full av synd, ska jag tala till den levande, evige och sanne Gud? Och det stod han stum inför Guds storhet. Och ändå är det så, mina vänner, att Gud har behag till att vi bara finns där vid hans tro. Han lyssnar inte in liksom och mäter om orden har rätt dignitet och upphöjdhet när vi försöker forma dem. Han har behag att du finns där med ditt hjärta och söker honom. Kanske det är med dig som med en elev som kom till en av mina lärare på teologiska seminariet och sa: jag får ut så lite av mina andaktstunder. Varpå min lärare svarade honom: det viktigaste är inte vad du får ut, utan vad Gud får ut. Och han söker din tillbedjan. Jag hade faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet. Vi är ofta så egocentriskt inriktade också när det gäller vårt böneliv. Vi måste få ut någonting och se våra böner besvarade. Annars är det väl ingen idé, tänker vi i vår effektivitetsiver. Jo, det är faktiskt idé. Det här är Guds kallelse till dig och mig. Söken mitt ansikte. För en evig Gud som samtidigt är din far väntar på din tillbedjan. Han vill se ditt hjärta brinna för hans rikes ära och hans angelägenheter. Han vill höra dig forma orden från ditt hjärta: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Gode Gud, förlåt oss att vi ibland så vårdslöst kommer inför dig och tar för givet att du ska fixa saker och ting, när du egentligen längtar efter vårt hjärtas tillbedjan, att bara få umgås med oss. O Herre, att vi denna nattvardsstund kunde få drabbas av din heliga närvaro. Herre, vi är så inriktade på att det ska höras på ett visst sätt, gå till på ett visst sätt. Och så glömmer vi att det egentligen är frågan om att bara vara hos dig. Tack att jag får slappna av just nu. Du ser mitt hjärta, du ser vad jag behöver. Varenda en in i Saronkyrkan här idag, ni som jäktar genom livet, ni som har synpunkter på så mycket och ska vara så duktiga, Herre, förlåt oss. Du den evige som har skapat oss och ingenting hellre vill än att vi kommer nära dig, söker ditt hjärta, söker ditt rike. Helga ditt namn ibland oss. Helga dig i denna församling. Helga dig i denna stad där vi bor, Herre. O Herre. Amen.